Att illustrera science fiction för unga. Denna föreläsning spelas in på Svekon 2021 Fantastica i Stockholm. Medverkar gör Oskar Källner och Carl Jonsson.
Svekon poddar. En poddradio från svenska science fiction och fantasykongresser.
Ja, kul att ni är här. Jag heter Carl Jonsson, där är Oskar Källner som ni säkert vet. Och vi ska prata om att illustrera science fiction för barn i det här fallet. Eller unga. Eller vuxna också, precis. Det är lite roligt att...
Men alltså, det har ju alltid varit lite av målet alltså, när vi började snacka om det här. Ja, det är en serie för 9-12. Absolut, det är så som förlaget och bokhandeln märker upp den. Liksom, va? Så är det. Men jag har ju alltid velat skriva en serie som ska funka för alltså, alla åldrar. Alltså barn och uppåt. Jag vill ju ha in dubbla lager i det här och göra det så pass komplext att även vuxna läsare kan läsa det med stor behållning. Och vi har ju faktiskt kul att fått massa sån respons också. Mm. Från framförallt föräldrar som läser med sina barn. Till och med en del som, ja, jag började läsa en godnattsaga för mina barn. Och sen kunde jag inte sluta, så jag läste klart det när de sover. Och då känns det liksom, ja, men gött. Och samma sak gäller ju då faktiskt illustrationerna också.
Ja, så här, utan att gå händelserna för mycket i förväg. För att vi kommer visa en hel del bilder. Så är det lite så att... Jag tror att när vi gjorde en del stiltester som vi kommer visa så kommer ni se att de är lite mer cartooniga och barnsliga. För jag hade nog en idé om att okej, okay, nu gör vi barnbok. Men ju mer vi arbetade, desto mer blev det att jag nästan mer graviterade mot en mer vuxen stil. Som kanske inte är lika liksom, ja, kanske inte den vuxnaste serien. Jag har ju en stil som är lite cartoon i grunden kan man säga. Om man tittar på min serie Vej till exempel. Men det här är ett fenomen som gäller illustratörer i Sverige just. Och det är att vi har under de senaste 10-20 åren fått ett antal serietecknare som har vad som brukar kallas för en internationell stil. Och det är väl det här med att man kan arbeta åt amerikanska förlag. Man kan arbeta åt franska förlag. Och det är en viss, vad ska man säga, ett tekniskt hantverk med en polish-nivå och en klassisk tuschning och sådär. Men det finns inga jobb i Sverige kan jag avslöja. Det är bara så. Och det är ingenting vi går runt och grinar över, vi serietecknare. Men det finns liksom ingen, man får göra sina böcker själv. Och har man tur så säljer det. Och
är man extremt duktig?
Ja, och fast det hänger inte...
Och vinner urhunden, ja. så säljer det.
Jag vann urhunden i torsdags. Det är sånt fint seriepris. Ja, tack.
Det är bara Sveriges största, mest prestigefulla...
Jag kände direkt att jag blev lite av en kulturgubbe. Det känns jättebra. Men... Alltså, så här, det är typ, vad blir jag erbjuden? Ja, men det är så här, vill du teckna Fantomen? Den frågan har jag fått ett par gånger nu. Och det är så här, men kanske liksom. Men det är ju, om jag tjänar mer pengar på att illustrera barnböcker. Alltså det är inte så bra gig. Så att många serietecknare börjar göra barnböcker. Det är jag, det är Henrik Jonsson som tecknat Pax-böckerna. Som har ju tecknat för DC också. Det är min kompis Maria Frölich som tecknat för Marvel. Hon tecknar ju barnböcker för Abena Sjögren. Samma förlag som Imperius Arvingar. Och det är säkert fler än vi. Och det har gjort då att... I barnboksestetiken i Sverige så från att det har varit ganska mycket sådär kulturigt och det är liksom, ja, det är systrarna Adbåge och det är en speciell stil som har dominerat ganska hårt liksom från låg till mellanstadie så har helt plötsligt kommit den här massa serierutor på var och varannan sida i barnböckerna.
Ja, det är så snyggt.
Och tack och lov så sålde Pax så fruktansvärt bra. Så att det är liksom, tack Henrik, så banade det vägen också för att det här blev kommersiellt intressant för förlagen. Och de var liksom tvungna att sätta på sig nya glasögon och se att den här estetiken som vi företräder är kanske de, jag kan tänka mig att en del av dem hade fördomar för att de kommer från en, vad ska man säga, en lite mer en värld som, om man ska vara krass, ser sig själv som mer finkulturell än vad nördkultur anses vara i de här sammanhangen. Men när någonting har potential att sälja, då utplånar det ganska snabbt den typen av...
Pengar har en tendens att göra.
Ja. Så, men ska vi börja?
Jag tänker bara om vi kan, ska börja lite grann bara från början. Alltså, hur det hela kom till. För det var ju faktiskt på ett Svekon som vi träffades och liksom började snacka första gången. Jag kollade upp det, och då var vi i Uppsala, och det var 2017. Ja. Det känns som att det var mycket längre sedan än bara 4 år, ärligt talat.
Ja, fast du hade någon gång kontaktat mig innan.
Ja, det är sant.
Men det var ju bara på nätet och frågat om jag skulle göra något omslag.
Ja. Nej, men det var i Uppsala på Svekon. Och där ser man hur viktigt Svekon är och kan vara i sådana sammanhang. Man får träffas och snacka. För du var ju där, det var med Vej första boken, Vej, va? Mm. Och satt och signerade. Och sen så var det någon panel och lite paus. Och vi bara snacka vid ditt bord. Och vi bara pratade och kände liksom att men, våra nördighet liksom... krokade i väldigt bra i varandra.
Ja, men sådär som det blir liksom som när nördar snackar. Att man blir så, aha, är det också din favorit? Ja. Är det också din? För när man upptäcker...
Älskar du också berör... Jim, liksom?
Så. Ja, och då menar jag... Ja, det
eller
blir
Lovecraft
då? Ja, men alla. Ja.
Allt, det var liksom så mycket...
Ja, men, mycket sådana high fives på något sätt. Så här, och det kändes som att vi pratade liksom på samma sätt om grejerna också. Vi gillade samma saker med dem.
Yes.
Och sen så, det var ju också det lättaste sättet att ta sig in i mitt hjärta också, att du sa så här, men jag tyckte verkligen om din första bok Mara från Ultar. Och det är ju, när man har gjort fint. Någonting som är så oslipat som min debutseriebok.
Men jag hade väl till och med den, jag bara resinerade.
Ja, då känner man sig sedd liksom. Ja. Ja, du såg liksom vad jag ville göra någonstans. Ja. Och du gav mig din novellsamling.
Ja, men precis, för då kände jag på slutet där, vi har snackat liksom en lång stund och nej, men känns det riktigt bra det här. Så då sprang jag, för det var på den tiden vi hade dealers room på Svekon, så sprang jag iväg bort till mitt bord, tog en av mina senaste novellsamlingar, för jag har ett gäng novellsamlingar, tog med den bort, signerade och bara, du, ta den här, du var liksom på väg upp i stolen, du var liksom på väg bort till korridoren, jag bara, här, ta den här. Och man vet ju aldrig vad som händer när man kastar böcker på någon. Men i det här fallet så hörde Kalle av sig sen, någon månad senare, bara, du, jag läste den här novellsamlingen du gav till mig. Den var ju svinbra. Då kände man så här, åh.
Ja, men... Jag tror jag skrev direkt så här, vi måste jobba ihop någon gång.
Jo, precis. Och då, ja men du skrev det. Jag måste få göra ett litet omslag till dina noveller. För jag brukar nämligen släppa mina noveller som e-böcker / ljudnoveller så här, på Storytel och alla andra streamingtjänster. Och då behöver man ju få omslag. Så vi samarbetade lite grann där med lite olika omslag. Och du gjorde Till Dödens Ängel och lite andra grejer så där. Men sen hade jag den här idén, och vi kunde prata om Pax innan. För Pax var ju verkligen så stor. Och jag själv så läste igenom dem, och jag gillar verkligen formatet. Det här med 10 böcker övergripande, men där varje bok har sin enskilda story och sin enskilda historia. Men allting byggs något episkt på slutet. Jag kände att nej, men det här är ett bra koncept. Jag vill göra det här, men in space. För jag älskar ju science fiction. Det är klart jag vill ha det liksom ute i rymden. Och då tänkte jag, vem skulle jag då vilja ha med mig på den här resan för att illustrera allt det här? För Pax, mycket av det är ju just den här coola estetiken som Henrik la in i det liksom. Jo, men det är klart. Vem annars? Kalle, såklart.
Ja, och du skickade de där första boken
första
till mig.
Första manuset.
Och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag hade precis släppt Vejbok 2 då. Och Vej var ett projekt som vi höll på med 7 år. Och det var ett sånt projekt som trängde ut väldigt mycket annat för mig. Jag har gjort en del barnböcker, jag illustrerade reklamfilm och liksom, eller inte så mycket, men ni vet, så här, bara gig liksom för att få det gå ihop. Och det var ett jävla mäckande liksom. Sen har vi betalat sig efteråt, men det hade man inte en aning om när man gjorde den. Det var ett rent konstprojekt liksom. Så att jag var ju väldigt mån om att välja rätt. Då när jag liksom äntligen blivit klar med det projektet. Jag visste att jag kommer inte göra den här typen av seriebok igen. I varje fall inte nu. Därför att det var liksom... Ja, då är jag ungefär 50 när det är klart. Och det är inget fel med att vara 50. Men alltså, det är de här långa... Jag behövde lite pensionspoäng, kände jag. Så att... jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag kände mig också väldigt fri. Så att det var härligt att kunna välja jobb på ett nytt sätt. Men sen så läste jag två kapitel och kände direkt så här, okej. Och det var också så här, det kändes som ödet faktiskt. Alltså det, eller ödet, men bara som en jävla tur. Vilken timing. Det är sällan man har sån timing att man kan hoppa på ett projekt som Imperiets Arvingar. Som man också känner så starkt för. Att jag såg att det här är exakt det jag behöver göra. Det är på ett stort... nej, vi hade inget förlag. Nej,
vi hade inget förlag då.
Nej.
Men...
men jag var helt säker på så här, vi säljer in det här och ja, men det kändes som att det är liksom det här kan funka mot en större publik. När man gör serier så är det så himla smalt. Det finns ungefär 5000 människor i Sverige skulle jag säga som köper mycket serier. Sen finns det ungefär 10000 som identifierar sig som serienördar och serieläsare som kanske köper något seriealbum om året. Och ja, man kanske kan komma upp i 20 000 som är typ kulturellt intresserade av serier. Men där går liksom de här gränserna. Och det gör att det är otroligt liten chans att kunna sälja sådana volymer så att en bok betalar sig. Men barnböcker har ju en helt annan potential. Även om de flesta barnböcker säljer typ kanske 1000 ex. Liksom, så finns det potential för att sälja betydligt mer. En del titlar drar iväg. Och det är ändå som kreatör... allt man vill ha, en sportslig chans. Och jag tyckte att Imperiets Arvingar hade all den här potentialen. Ska vi...
Ja, nej men köp.
Ja, vi sålde in det ganska snabbt via min agentur Grand Agency som väl blev lite Oscars agentur också. Rabén och Sjögren var väldigt snabba på att hoppa på det. Men jag har en god relation med dem som tidigare så det kändes jättebra. Men
det var ganska kul faktiskt därför att vi Grand skickade ju till Rabén. Ja, här har ni ett manus. Och då svarade ju de på Rabén att ja, jo, men vi har en läsare här nu på 2-3 månader men vi återkommer snart. Och sen var det typ en vecka senare så jag kunde inte hålla mig. Jag började läsa, shit, det här ska vi ha.
Nej, men det var ju fantastiskt.
Så det var,
jag menar, med risk för att låta skryta, men Rabén och Sjögren får in 5000 manus om året. Ja. Och bara för att man är utgiven på det förlaget sedan tidigare och liksom har en relation med en förläggare eller fler så betyder absolut inte det att man har någon sorts liksom... ni fattar vad jag menar. Så här. Det är klart att man har förtur kanske i läsordningen. Men jag har blivit refuserad med projekt på Rabén. Så att, det var inte självklart. Men Sofia har var verkligen på. Så vi började göra liksom så här tidiga stiltester. Jag menar, det här är skämmigt. Bara det här är lite skämmigt för mig att visa.
Det är jättekul.
Så att,
det är så underbara.
Ni får liksom... så att jag kommer nu börja stamma stamma fram ursäkter om de här bilderna. Det får ni bara... Det är en del av det här lilla snacket. För grejen är att jag är så jävla dålig på att rita barn. Det är svårt! Okej? Okay? Deras kroppar ser konstiga ut. Jag har inte passat barn. Jag hade ritat 7-årigt en fantasy-serie med massa snusk och våldsamma gladiatorstrider. Jag vet inte om det var väl typ en unge med i Vej liksom. Och då tog man ju några referensbilder liksom och jobbade på det. Jag är inte van vid det. Så att de ser ju alldeles för gamla ut och de är lite sexiga sådär. Usch, förlåt, men det är det. Så blir det ju liksom att det blir så här. De blir någon sorts så här, tonårsaktiga. Och sen
lite
också det här med,
förminskade vuxna på något sätt.
Ja, förminskade vuxna. Och också det här med att jag var väldigt inne på de här lite tajta så här, motorcykelaktiga dräkterna. Och det var liksom, jag tyckte det är sånt som ser coolt ut och som man sett i animation och så. Men det var ju också någonting jag gick ifrån senare. Däremot så märkte jag typ, för jag hade ju läst, böckerna fanns ju redan, de två första fanns. Så att Brock, den här ödlemannen, var ju en figur som fanns med. Och jag tycker ändå att den här versionen av Brock ligger väldigt, väldigt nära det som blev sen. Och den tycker jag fortfarande ser ball ut, den där. Den är lite mer feral. Han ser snällare ut, den senare versionen, senare Brock.
Han blir mer snäll farbror sen.
Ja. Men jag kommer också ihåg att det där var en sån bild som jag fick... Jag har aldrig fått så bra respons liksom på, jag vet att, skitsamma. Jag är ingen så här insta-tecknare liksom. Men när jag la upp den på Instagram så var det så här, jag fick så jävla skjuts på den bilden. Och då fattade jag också så här att, men den här ödlan, det är något med honom alltså.
Han är en stilig
rent öda. Visuellt, att folk gillar liksom en stor ödla med kläder, liksom en så här rymddinosaurie. Det är någonting med det som bara är, och jag kan på något sätt förstå det. Det är mysigt alltså.
Kan också bara nämna, gå tillbaka. Jag kan också bara nämna, till vänster där är första versionen av Carnida Zach Mordana, våran bad guy, våran skurk i serien. Och jag minns att jag sa det, att jag kommer ihåg att jag kommenterade att kläderna är utmärkta, men han ser liksom lite spenslig ut på något sätt. Jag vill liksom ha lite kraftfullare.
Ja, du ville ha manligare.
Så vi gav honom något.
Och det där var lite svårt för mig, för jag drar ju mina karaktärer mot androgyna. Det har jag alltid gjort, och det spelar ingen roll om det är bad guys eller om de är good guys. Liksom. Jag tycker bara att det är väldigt attraktivt med androgyna människor. Liksom. Och jag är väl en typ av tecknare som dras mycket till så här skönhet. Jag kan can't help it, liksom. När jag ritar, liksom. Och det där är ett lite tveeggat svärd, för att om man har en karaktär då som är the bad guy, och just tecknar den på ett sätt som jag tecknat kanske Kaneda här, lite som en japansk bishonen, alltså en flickaktig man. Det finns en inbyggd problematik i det, som är att man framställer en feminin man som opolitlig. Och i Vej så gjorde vi det där subversivt med vår Loke, som är helt könlös i Vej och byter kropp hela tiden. Eftersom Loke inte är en bad guy i Vej. Men man, som läsare tror man att han är det. Men Kaneda var verkligen en bad guy. Yeah. Yeah. Och det var någonting jag inte ville reproducera heller. Den här idén om att den här feminina flamboyanta skurken. För jag älskar det själv i fiction. Men jag ser också att det är en trope som jag själv inte vill vara med och återskapa. I början så tänkte jag mycket att vi skulle vara ekonomiska och smarta. Så att vi skulle göra tvåfärgsillustrationer. Jag hade inte gjort det tidigare, men det var ju liksom för att jag tänkte att vi skulle spara tryckkostnader. Och i ärlighetens namn så kanske vi hade haft lättare att sälja in den internationellt om vi hade gjort den här typen. Vi hade till exempel Penguin i England som kollade på Imperiet, och då var det ju det direkt att de bara, nej, men vi har inte råd att trycka såna här böcker. Så att även om det ser jätteintressant ut för oss, så är det faktiskt illustrationerna som sätter stopp för lite grann. För att det ska bli så där lätt att bara köpa in det här. Jag gjorde det här. Jag var inte riktigt nöjd med resultatet med det här tvåfärgstrycken. Jag hade sett min kollega Sofia Falkenhem göra det väldigt lyckat i böckerna som heter Monstret i natten, som hon gör tillsammans med Mats Strandberg. Hon gör det så briljant, men hon har också en mycket, mycket en mer grafisk stil än jag har. Mycket mer så Tove Jansson, collageaktig liksom. Så jag fick inte riktigt det här att funka. Jag fick inte riktigt djup i bilderna. Och sen så var det också så här, jag trodde så jävla mycket på det här projektet. Och det gör jag fortfarande. Nu är vi mitt i det. Så att jag var så här, jag vill bara maxa. Jag vill bara göra mitt bästa liksom.
Men det finns ändå en hel del här som kom vidare. Så om man kollar på rustningarna till exempel. Det här är ju liksom första inkarnationerna. Mm. Men just det här med de så här lite svarta, gummiartade insidorna. Och så de hårda skalen utanpå. De är ju kvar fortfarande i det som blev. Så.
Absolut, absolut. Jag gillar det här med att det är liksom ett yttre lager. Och så det här inre svarta lagret som känns mer tech. Vi pratade från väldigt tidigt om så här estetiken. Och då var det så här, som en grej vi inte vill göra var Star Wars. Även om det kommer alltid finnas vissa grejer som man tar med sig. Man ska heller inte glömma att Star Wars-estetiken bygger på metall hurlant. Alltså franska liksom.
Allting befruktar varandra hela tiden. Det är bara såklart
Linda och Valentin.
Men du och jag är ju båda, känns som, alltså, mer direkt influerade av det franska och det japanska.
Ja, precis.
Det är det som är våra huvudkällor.
Så jag ville verkligen få in en manga. Att skulle känna, för jag ser mig själv som en tecknare som är mer inspirerad av manga än vad folk tror. För jag kör inte fejorna. Jag tecknade manga när jag var typ tonåring under en period. Jag var helt insnöad på den estetiken. Men för mig är det så svårt att... Jag har för stort ego, tror jag, ibland. För att jag har så svårt att liksom utplåna mig själv. Och bara så här, nu är jag en manga-tecknare. De är alltid så här, jag är en manga-tecknare. Jag kan inte göra det, liksom. Jag vill inte teckna som en japan. Hur mycket jag än älskar det. Så att jag är mer så att jag vill liksom sno grejer från mangan. Så att det ska kännas men inte synas. Ja. Ja.
Det känns som att den där rustningen kanske blev rymdskeppet.
Jag vet inte om ni alla hörde, men han sa det. Att om rymdskeppet på display där ute, stillheten. Om Och det finns likheter då med rustningen helt enkelt till höger.
Alltså ärligt talat, inte mer tror jag än att det är jag som har ritat det. För menar, det är jag som har designat det där skeppet också. Liksom, så att,
ja, vi ska se skisser på det sen här.
Ja. Och stillheten. Där, jag kommer ihåg, till exempel de högra skeppen här. Kommer jag ihåg att du direkt sa, Oscar. Star Wars!
Ja,
bort,
precis.
Bort med Star precis. Wars. Jag kommer ihåg exakt hur du formulerar det. Jag ser geometrin.
Ja.
För alla Star Wars-skepp bygger alltid på väldigt enkla geometriska
former.
Vilket är genialt. Mm. Men vi ville verkligen inte att det skulle kännas som Star Wars. Mm. Så då var jag tvungen att typ... Alltså, jag trodde ju också att jag kunde teckna science fiction.
Alltså, jag pressade ganska hårt där i början för att få till de där formerna.
Ja, men det är liksom... Det man inte, det jag inte hade var en verktygslåda. Liksom, alltså, första gången du ritar en robot eller en mecka, då måste du liksom tänka på så här, hur ser knogarna ut? Vad är det som rör fingrarna i fingerlederna? Du tittar på referenser, du måste liksom, varenda sån detalj måste du gå igenom. Och sen när du ritat robotar typ 50 gånger, då blir det intuitivt. Då har du liksom fem olika sätt att göra knogarna på robotens händer. Men innan dess så måste du lära dig liksom tänka, hur skapar man science fiction visuellt så att det ser tekniskt trovärdigt ut, men bygger på påhittad teknologi som ändå bygger på ett universum med fysiska regler. Det var inte vant för mig. Jag jobbar med fantasy. Där är det liksom alltid verkligt förutom att det finns magi. Så jag hade jättesvårt med rymdskeppdesign. Jag var liksom såhär, vad ska man slänga på för junk liksom? Vad betyder alla de där små fenorna och rören och liksom rustningar? Oskar var, nej men de har inte fönster på skeppen i det här universumet. Det var fan.
Det är klart de
inte har fönster. Du skulle kunna rita liksom rymdskepp utan fönster.
Fullständigt idiotiskt fönster på rymdskepp.
Men jag alltså, älskar seriöst. Fönster på rymdskepp.
Utan man har
så man kan se piloterna såklart, sitta i en sån där bubbla fönster. Längst fram. Som är såhär Jupiter Ascending med sina vackra sån här trollslande skepp liksom. Utmärkt film. Men vi jobbade på med stillheten. Och sen så kom vi hade kommit ganska långt.
Alltså, jag
men det var den där jävla nosen alltså.
jag slängde ju flera hundra referenser. Mycket från dataspel också som man hittar. Det finns många bra dataspel där som har riktigt snygga skeppsversioner. Och så kom vi fram till det här. Nosen, ja, precis. Jag tror vi hade den där längst upp till höger. Inte den som är på bilden med Brock i början. Jag tror det. Men det här liksom...
Jo, precis. Som en sån Boba Fett-hjälm liksom, som sticker ner. Ja, men det var mycket och en hammare. Men ni kan ju verkligen se liksom vad det är. Det är riddarvisir, det är hammarhaj, det är det ena, det andra. Och då så landar man väl som man alltid gör i såna här situationer ofta. Att bara, vi bara kapar skiten. Den har ingen mer nos än sådär.
Vi vill ha, i alla fall, vi tänkte här, men den har redan med sina fener som är hyperrymdsnoder och vingar och alltihopa. Den har liksom redan känslan lite grann av en undervattensvarelse.
Ja, en
späckhuggare specifikt. En space whale liksom. Så det känns, vi öppnar gapet på den som en val liksom va. Och låter lite gammal laserkanoner sticka ut där så nu får liksom det här gapet.
Och jag skickade det till teknikkollegor och fick sådana absurda förslag tillbaka. Alltså, Johan Egerkrans är bland de bästa i Sverige. Men alltså, han bara, jag tycker du ska rita så här. Jag bara, fan, Johan. liksom. Och Emil Maxén tittade på det också. Och skickade också en helt vansinnig skiss. Jag bara, okej, ni får inte se någon mer skiss. ni fattar inte alls vad jag vill göra. Men jag trodde, det var bara roligt liksom, att man tar in de här influenserna. Ja, en kille som jobbar med, jag vet inte om ni vet om det är, för jag tycker att han är lite av en sån nördkulturpersonlighet. Olof Redman som är en konceptare som jobbar i Göteborg med Soink Studios. Han hjälpte mig faktiskt på ett annat sätt, för han hade liksom det här lite mer tekniska tänket. Och sen så tittar vi på de här förbannade Star Wars-böckerna. Ni vet, när man liksom får se genomskärningar på skeppen och kom såklart fram till att vi måste ha en sån på en utvikbar plansch i första boken. Jag kunde liksom inte se att det här kunde ingå i budgeten för första boken. Så att jag gjorde den här bilden på semestern för att rättfärdiga för mig själv att den överhuvudtaget fick finnas. För det, liksom, det var bara så här, det var typ, annars hade det varit typ halva bokens budget. Tiden det tog att rita det här spektaklet. Men jag tycker ändå det är så jävla grymt att vi hade med det och liksom... Att man, alltså det är kul att sätta ribban högt och spänna bågen och liksom känna så här, men vi är två killar liksom, men vi vill att det här ska kännas som ett komplett universum, en färdig, genomtänkt liksom big budget production.
Ja. Får jag bara kommentera det? Det var absolut det säljande argumentet för mig. Jag visste ju inte någonting om det här när det var helt nytt liksom. Men just det här, ja, det finns en utvecklingsbild med ett rymdskepp. Då visste jag att om det här är personer som jag precis tycker som jag.
Ja, vad kul att höra.
Ja, så det var helt klart det säljande argumentet.
Ja, men bra. Det var värt det.
Nej, så bra är det.
That's a good point.
Nej, men det roliga med den här och även senare utvecklingsgrejer som vi har gjort, vi har också i bok 3 så kan man vika ut och titta på katakomberna som de vandrar igenom, och i bok 5 så kan man vika ut och se den gamla basen, gamla imperiebasen som mycket utspelar sig på. Det är faktiskt att när man läser boken, bok 1 som det här med skeppet, så kan man följa karaktärerna hur de går i skeppet.
Ja, och det var ju jättebra för...
ut genom luftslussen och så. Alltså, man kan se hela resan i skeppet där de vandrar omkring. Och det var jättekul att få ihop text och bild på det här tydliga sättet. Och sen gjorde vi samma sak i bok 3 framförallt.
Och det var också att vi var tvungna att lägga in saker som vi visste skulle vara med i senare böcker. Som arresten och sånt där. Och det är också så här, handlar om skeppets historia. För det var någonting vi pratade om tidigt också. Att det här är ju vår Millennium Falcon liksom. Jag kommer ihåg att när jag provläste färgen åt Mats, att jag sa det till Mats Strandberg, att du måste låta skeppet, den här liksom cruisen som du utspelar sig på, vara en karaktär. Och det var någonting jag sa till mig själv sen också, att skeppet är en karaktär i boken. Mm. Det är liksom viktigt att den har en själ och en historia. Och för Oscar var ju det såklart självklart, eftersom allting han skriver har en lång liksom kronologisk historia. Så det är ju ett gammalt polisskepp, vilket passar ett gäng prisjägare alldeles utmärkt. För besättningen är ju en ragtag crew of mercenaries liksom.
Och det har då en lockup, en arrest som man ser där. Och det visste jag redan när vi skrev först. För att den kommer i bruk sen liksom, i slutet av bok 2, början på bok 3. Och även senare i serien. Och jag ville ha ett skepp som dessutom kunde flyga i atmosfär. För det visste jag att det skulle man göra i bok 5. så jag ville
Jag sa ju det till dig också. Det måste ha vingar. Alltså jag kan inte göra ett snyggt rymdskepp utan vingar.
Så jag ville ha vingar som kunde liksom fällas ut så här till atmosfärisk flygning.
Ska vi gå vidare, Oskar?
Ja, vi kör på nu.
För att sen är det här med karaktärsdesign. Och det här är verkligen också någonting som jag tror som folk vet inte. Alltså att listorna med saker jag måste designa för varje bok är ganska lång. Och väldigt många av de bilderna är inte med i boken. Men ibland så blir de ju, så tycker jag, så balla så att de letas in i boken ändå. Som både de här designerna på ungarna som är för bok 4, minnesskrinet, Alice och Elias. Jag hade så jävla kul när jag gjorde dem att det blev så polish på dem liksom. Så då var jag så här, vad fan. Jag kan lika gärna ta den där bilden på Alice och bara ha med den i boken. Jag bara fintuschade den och uppade färgläggningen lite. Och samma sak den där när Elias går så där. Den är ju med på den bilden som vi kallar för Guardians of the Galaxy. När hela gänget går i slow motion mot bilden liksom. Så att jag fick ändå användning för dem. Men oftast så har man ingen användning för dem. Utan förutom att...
Och den på Brock där nere när han skriver sin rustning med svärd på ryggen.
Absolut, den är också med
i bok 3 sen när de surfar över en skeppskyrkogård.
Alltså jag är ju så många, alla serietecknare så lär man sig väldigt snabbt att återanvända. Alltså har man någonting som går att använda så använder man det. Det är typ som, jag har vid det här laget ungefär så här 5 olika stjärnhimlar som jag ändrar i färgerna och bara klipper in och klistrar in liksom. Jag har ett litet bibliotek med olika planeter. Jag tror jag stillheten tecknade 20 olika vinklar. För det är så himla jobbigt att teckna sådär, det här tekniska skeppet och alla perspektiv. Så att, som jag också bara klipper och klistrar in liksom, när det ska flyga fram. Så. Det är lite synd om man vet om det. Typ, så kanske man kan leta, men det är väl säkert någon nördig unge. Min son antagligen som genomskådar det där. Nu,
den kom sen.
Den kom typ för ett halvår sedan. Innan dess så jag fick liksom göra concept art på stillheten från alla håll. Och det var den som vi sen skickade till de här som gjorde 3D-modellerna. Nej, nej. Alltså, på riktigt, jag fick beröm från konceptare eller, och 3D-modellerare att det här var, att det var väldigt bra concept art för att jobba vidare på. Så att, jag hade ju faktiskt mätt min linjal och sånt. Så att allting, alla proportioner var lika från alla håll. Det är också med i första boken. Där får man se de här ritningarna som jag hade gjort som en illustration i boken. För vi ville ha den här, ni vet, så de här genomskärningarna på skeppet med så här
komplett
med grön line art som lyser lite
och allting sånt där.
Och här kan ni också se Canidda som han blev liksom.
Ja, just det. Vi experimenterar med olika ansiktsbehåring där också.
Ja, men precis.
Polisonger eller en goatee eller vad ska han ha för någonting.
Och då blev han blev lite tuffare och liksom, han är ju fortfarande såklart slank och så. Han, de är ju alver liksom, de är ju rymdalver så här. Det kan man ju tycka att alver ska se ut hur de vill, men vi har väl ändå gått på det här liksom, att de har det här liksom slanka och, ja, det är väl typ lite så det ser ut när jag ritar folk också ofta. Sen så är det ju en jävla massa monster och creatures i Imperius Arvingar. Och det här exemplet tog jag bara som typ lite hur vi kan jobba. Att jag hade liksom i mina anteckningsblock finns det många serieromaner som aldrig blir gjorda. Som jag liksom ändå, som ändå nästan är små egna verk på något sätt, i att jag skriver text där på fri hand och liksom tecknar de här små bilderna som jag färglägger med akvarell. Och i en av de här berättelserna så fanns en spindel som jag liksom fantiserat om att använda på något sätt. Som jag tänkte liksom att det den gör är att den fryser, istället för att väva in folk i liksom spindelnät, så fryser den in dem i någonting som Oskar förklarar för mig kallas för stasisfält. Alltså bubblor av frusen tid. Och hänger upp dem liksom i taket. För jag tyckte det var fantasieggande att det skulle kunna finnas varelser från flera generationer. Alltså hur många år. Om den här spindeln har nästan evigt liv så skulle den kunna ha liksom
miljoner år av samlade tidsbubblor.
Ja, men folk som har hela raser som har liksom
civilisationer,
ja, slutat finnas, utrotade civilisationer och liksom hur många hemligheter skulle kunna finnas i ett sånt galleri av karaktärer och sådär. Och liksom
så, att så när Kalle visade för mig så kände jag bara, för du sa typ, titta här, jag har den här spindeln, kan vi använda den?
Kan vi använda den?
Och jag bara, den är awesome, ja, det gör vi.
Ja.
Så tog vi med den sen i bok 3, Gravplaneten.
Ja, och så fick jag ju såklart förändras en del till liksom,
ja, men sätta in det i kontexten så att den funkar i sammanhang.
Och jag hade jävligt kul när jag designade den här spindeln. Jag älskar kryp. Jag är ju långt av en insekts- och spindelnörd. Så att den är ju baserad väldigt mycket på
kan bara nämna det att det är Kalles kärlek för insekt och kryp som i sin tur har fått Alice att vara fältbiolog.
Ja, jag var så här, inte för att det skulle blivit ändå, men jag var väldigt mån om att hon får inte bara vara en action girl.
Nej, hon får inte bara,
hon får inte bara vara en så här tuff, arg, ung tjej som är så skitbra på att slåss. Hon måste ha någonting som, om hon nu är arg på världen, så måste hon ha någonting som är också en ömhet. Och liksom någonting som gör att hon kanske har svårt med människor. Men det finns en,
hon älskar skalbaggar.
Ja, hon älskar det här. För jag, så känner jag inför insekter. De är så, jag blir så fascinerad. Den här att liksom zooma in på någonting. Det är väldigt fridfullt. Liksom. Det är som att måla en Warhammer-gubbe på något sätt. Att man liksom, man tittar nära och så får man en hel liten värld i deras fascinerande existenser, de här varelserna. Och att det är så hon ser på spindlar och insekter. Och att hon då fick så småningom en egen liten robotspindel kändes ju väldigt.
Ja, det känns helt.
Man kan säga att de här är från bok 3. Gravplaneten, som är väl den skräckigaste av dem liksom, hittills.
Jag kallar den ibland för kosmisk skräck för kids. Bara för skojs skull.
Och det är lite härligt tycker jag att den har ett visst spindeltema. Att vi har både den här stora väktaren. Och sen så har vi också alldeles lilla gulliga Herbert, den här spindeln som sitter på hennes axel. Ja, miljöer och modeller. Om ni tittar till vänster här så kan ni se liksom så som jag planerar miljöer innan jag liksom gör någonting annat. Och det är bryggan på stillheten där. Om jag ska vara ärlig så tycker jag att vid det här laget, det här gjorde jag ju till bok 1, så tycker jag att den är lite pinsam, bryggan på stillheten, just för att den är så generisk. Det är verkligen så här, den klassiska Star Trek-bryggan. Där kan jag känna så här, men skulle jag göra det nu så skulle jag nog gjort något som var mer jag. Men jag tittade väldigt mycket på andra saker när vi gjorde bok 1 för att jag var så ovan med sci-fi. Det här, det är Kappas laboratorium. Och det här kallas för en floor plan. Och det är så när jag jobbat med film och tv så gör man alltid floor plans på alla miljöer innan man bygger scenografi. Och så sätter man ut liksom kameror efter sådana. Så att det är en väldigt bra erfarenhet tycker jag att ha med sig. Även för sådana här böcker. För att då vet jag att så fort jag återvänder till Kappas laboratorium så är det ganska lätt för mig att liksom hitta tillbaka till den miljön. Jag behöver inte sitta där och göra efterhandskonstruktioner liksom. Jag beställde ett par 3D-modeller till första boken. Bland annat bryggan då som några konceptare på Soink byggde åt mig. Men skeppet här är den senaste modellen som vi fick för ett halvår sedan av stillheten. Så nu har jag egentligen en perfekt liksom, 3D-modell att teckna ovanpå. För det är det jag gör, jag kalkerar dem och lägger till såklart jättemycket. Så här ser det ut lite i vår process. Jag gör thumbnails för hand i min anteckningsblock. Och jag tycker det är roligt för Oskar är väldigt bra på att se bild. Och det
är också något jag har lärt mig. Första boken var lite... Det är en massa streck. Och det är lite svart där. Och lite, men ganska snart så lärde jag mig. Och efter ett tag så kunde jag börja visualisera. Så att jag liksom, ja men det här ser bra ut, men det där funkar inte och så vidare. Så
det... Ja men jag märker alltid det där. Det är så här, det är samma sak när jag jobbar med just när jag jobbar med tv-grejer så märker jag direkt om det är en regissör som kan översätta mina kladdar eller inte. Och det är alltid så himla praktiskt om de kan visualisera vad det kommer bli sen. För att det måste gå fort när man gör thumbnails. Man slänger ur sig många och man gör många versioner. Och jag tycker ändå det är kul att se den första thumbnailen på... stjärnporten. Och hur jävla lik den är. Den slutgiltiga illustrationen. Det är inte alltid det är så. Och så här ser det ut. När man går igenom alla lager. Från thumbnail så gör jag liksom grovskiss. Och sen finskiss. Och där får Oskar alltid titta. Och kommer åsikter. Och sen så går jag igenom mina steg. Vilket är... Tuschning, flats, färgläggning. Och färgläggning på de här bilderna ligger ofta i runt typ 10-20 lager. Och det, jag använder min serieprocess så som samma process jag använder på Vej. Liksom. Och där är Kappas laboratorium också så som det ser ut när man får gå in i det till, längst till höger. Det var väldigt roligt att göra de här utomjordiska robotarna som, eller utomjordiska men ni vet liksom så här, de är inte baserade på humanoid anatomi liksom. Längst till vänster är det faktiskt den första illustrationen. Ni kan också se typ om ni tittar på den där bilden av stillheten så är det egentligen samma teckning som till genomskärningsbilden. Bara det att jag har liksom tecknat igen alla de här liksom utsnitten och sen har jag bara krympt den. Och tagit bort lite detaljer då för att det ska stämma. Liksom.
Jag har inte fått den.
Jag tog med den här i mitten också. För jag tycker att det är väldigt kul att se de här vanliga miljöerna.
Innan allting bara spejsar
ur. Innan allting precis brakar loss. Första mötet med Brock. Det är också så här. Det är oundvikligt. Han har förändrats lite. Jag tycker inte att han är sig riktigt lik där. Liksom. Det finns något lite mer... vast och jag kan se alla små skillnader. Nu vet jag verkligen hur han ser ut. Men det tar alltid lite tid när karaktärerna sätter sig. Men jag tycker ändå det är en väldigt fin sida faktiskt. Jag kommer ihåg att Oskar sa att han såg ut som en Muppet.
Ja, men första versionen var lite Muppet. Ja. Pampas nos.
Det är lite kul.
För ibland när vi går till processen så där och så bilden är fantastisk. Och så ser jag, men du... Hans nos funkar inte. Och det är bara, kunde vi inte gjort det tidigare?
Det säger alltid till Oskar. Men det handlar ju ofta om... Det är snarare tidsbrist än min vilja att göra om.
Ja, så är det.
Det är också som serietecknare så har jag en hel del stamina.
Ja. Jag kan bara nämna Krauerna, deras, det är en boningsstyrka där med krauiska elitsoldater som tar sig ombord för att borda stillheten. Som ni ser går inte så bra för dem. Men kolla på hjälmarna. Krauerna är en art som kommunicerar med språk och tal. Men lägger väldigt mycket av sitt kroppsspråk i vippor på huvudet. Det är så här, typ av fjädervippor som de gör olika mönster med. Och därför så är deras hjälmar öppna här uppe. Så man kan se vad de säger. Så de kan stå också i en korridor till exempel, och signalera med varandra helt ljudlöst via sina vippor. Så sådana detaljer försöker vi också ha med hela tiden när vi skapar det här.
Det är alltid kul när man kan att kombinera någonting som ser visuellt coolt ut med någonting som känns praktiskt. Liksom. För det är ofta är det så. Ibland är det lite hönan och ägget. Så att, men kan vi inte göra det här för att det ser coolt ut? Och så kommer du på någon cool ursäkt för att...
Absolut, man ska alltid följa the law of awesome. Och där är ju Brock med sin
rustning.
Precis. Han ska ge sig ut på lite...
Jag tänker alltid att Brock är en gammal riddare. Det är liksom, du vet, man har ofta såna här små nyckelord i liksom bakhuvudet. Och det är det han ska vara. Liksom. Den här gamla ärrade riddaren som har sett många krig. Och han pratar antagligen så här. Om ni vet.
Ja, här är vi för gravplaneten, ja.
Och här är också mycket design, liksom. Ja. Det är så här, varje bok så är det nya dräkter. Och jag tycker Canidas guldrustning där är väldigt... Jag tror jag sa egyptisk rymdprins. Han har liksom de här lite vingmönstrarna.
Och notera hans hussymbol, det där är Mordanas.
Ja, som vi inte ens har förklarat än. Men vi vet exakt vad det är för varelse.
Det är för att varje hus, varje företag, varje organisation, alla har sina egna... Men det är typ en logotyp egentligen, va? Men hussköld. Så det där är ju en typ av, vad du sa, undervattensvarelse. En typ av slingrande lindorm.
Och sen så, jag tycker också, varför jag tog dem här tillsammans också, hur vi jobbade med färger i gravplaneten. För det är en väldigt dyster och sådär grågrön stämning när de är uppe på land och sånt där. Och ganska nedtonade färger för att vara jag i alla fall. Men sen så när de kommer ner i den här Lovecraftiasta underjorden. Jag kommer ihåg, i din första manusversion så stod det att det var ett grått ljus och sådär, lalala. Ja. Och det var väldigt poetiskt och det funkar bra i text. Men för mig var det så här, nej, jag kan liksom inte göra en gråskalig värld. Det är inte ett sälj. Så att jag tror jag visade dig lite referenser från Suspiria av Dario Argento.
Precis,
lite. Och det är det här vi ska ha, liksom. Det här surrealistiska skeva, liksom, med de här konstiga ljuskällorna som man inte riktigt förstår var de kommer ifrån.
Och då är det ju bara för mig, alltså alltid när Kalle kommer med de här förslagen, jag inser, ja men det här är ju awesome. Alltså, men då byter jag ju texten. Så det sker så hela tiden. Jag skriver någonting, Kalle hittar på, tolkar, ger rum, alltså ger liv och rum och universum åt texten. Och sen så känner jag, ja, det här är superbra. Nu ändrar jag texten så det matchar.
Ja, men det är verkligen, det som är så kul att jobba med sådana här projekt med Oscar också. Att vi har det där back and forth, liksom, att vi verkligen jobbar organiskt och bollar. Och det har funkat så himla bra från start. Och jag är så... både glad och också lättad, liksom. För det är ändå så här 10 böcker ihop. Det är ett stort commitment, liksom. Och det är faktiskt som att gå in i ett förhållande. Så här. Att, man måste liksom ge varandra mycket bekräftelse och kärlek. Och peppa varandra och bygga upp varandra. Och det är det som man är till. Det är därför man är två om man gör stora projekt. För att det kan vara ganska tungt. Jag har gjort böcker själv. Min debutbok tog 3 år att göra. Det är, liksom, det är ganska ensamt och tungt. Och många gånger kraschar man i självförtroendet och tycker att det är skräp, liksom. Men att då ha någon som hela tiden bara boostar och bara, du är så grym, liksom. Och tro på dig. Det är så tillit och respekt.
Ja, men det är helt sant. Jag kan bara säga det. Alltså, Kalle är fantastisk att jobba med. Och inte bara för att han är så grymt talangfull och gör så grymma saker, utan för att han är en underbar människa.
Ja,
jag är privilegierad att få samarbeta på det här sättet.
Ja, men det kan jag säga det samma. Ska vi se. Ja, nu är det stopp. Vi slutar där då. I staden Estekor på planeten Tenja. Yeah. Där solen går ner. Jag är egentligen missnöjd med den här bilden. Jag visar den ändå, för den är ganska fin. Men det är så här... Jag hade ingen, det är också så här, varje gång jag lär mig någonting så lär jag mig alltid för sent. Det är bara så här, skalan är helt off, liksom. Och målen borde inte vara så där stora. Skitsamma. Så jag får inte riktigt det där djupet jag ville. Men. Det är ändå rätt coolt att den här... jetlinen speglas i glaset där. Det är jag väldigt nöjd med.
Stort Stort tack hörni allesammans.
Ja, jättetack. Kul att ni kom.
Musiken av Psychedelic Pedestrian från Free Music Archive. Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se.